Nyckelns taggar sjönk in i kolven utan motstånd. En stadig och jämn rörelse vred mannen om låset. Ett knappt hörbart klick och han visste att dörren var öppen. Janus pulserade i hans kropp när han med ett väl avvägt steg lyfte foten över tröskeln och steg in i hallens dunkel. Ljudlöst stängde han dörren bakom sig, stod stilla och lyssnade. Allt var tyst, förutom ett kylskåp som surrade i köket. Det tog några minuter för ögonen att vänja sig vid mörkret. Han hade ingen brådska. Den kalkylerade tiden var dubblerad jämfört med tidigare. Han var stolt över sin minutiösa planering. Den ensamstående modern sov på undervåningen när hon var hemma. Det hade han förvissat sig om under de promenader han företagit förbi huset den senaste veckan. Men det spelade ingen roll nu. Hon var sedan flera timmar på sitt nattarbete som sjukvårdsbiträde. Tvillingarna bodde på övervåningen i ett rum mot gatan. Rullgardinen var neddragen. Han förmodade att de låg i sina sängar och sov. Flera par ovanligt stora sportskor låg utspridda på hallgolvet och bekräftade hans antagande. De var hemma. Försiktigt smög han upp för trappan i hallen, vilade några sekunder på varje steg innan han flyttade tyngden till andra foten. Ett steg upp, tyst och säkert, total harmoni. När han nådde övervåningen kände han en bekant lukt sticka i näsan. Samma doft som berusat honom när han målade lägenheten vit för några månader sedan. Förklaringen fick han när han såg sig omkring. I ett hörn stod några burkar målarfärg. Till sin förtjusning märkte han att golvet var klätt i en grön heltäckningsmatta som eliminerade ljudet från hans steg. Han fick en impuls att sluta smyga, att bara gå som vanligt över golvet, ge sig till känna, så lugnade han sig. Tänkte på sitt tidigare misstag och återtog kontrollen. Korridoren med tvillingarnas rum låg till vänster. De två unga männen sov djupt i varsin säng. En gul plastmatta med olika stora svarta rutor, vissa fyllda med cirklar, täckte golvet. Han la huvudet på sned utan att något greppbart mönster framträdde. Det började flimra för ögonen. Han slöt dem, tvingade sig än en gång till lugn, infogade sig i rutsystemet. Med väskan på golvet och jackan på dörrhandtaget började han ryckvis bryta sina fingrar för att få igång blodcirkulationen. Sen kastade han en blick på armbandsuret. Lena Forsells klocka som han synkroniserat med den sanna tiden, som nu var hans egen. Han ägde all hennes tid och lät den gå. Den fick flöda fritt inom honom utan att han själv åldrades. Han behövde inte snåla. Snart kunde han göra sin resa. Allt skulle bli bra igen. Han betraktade tvillingarna och förundrades över att människan såg så annorlunda ut när hon sov. Så inåtvänd och ynklig, så ensam och sårbar. Han kunde sin läxa utantill, precis som då. Per Sjögren var 5 minuter äldre än sin bror Patrik. Därför skulle Per återvända till evigheten först, exakt 5 minuter före brodern. Då hade de fått leva lika lång tid på jorden båda två. Det var rättvist. För ett ögonblick tänkte han på sin egen bror. Ögonen tårades. Linserna skavde. Han fick behärska sig för att orka fortsätta. På ett nattduksbord mellan fönstret och den innersta sängen låg en kalender uppslagen. Han smög fram, undvek noga att kliva på linjerna i golvet och slog upp första sidan. Janus låg mot honom. Han hade funnit vad han sökte snabbare än beräknat. Patrik Sjögren stod skrivet överst på sidan tillsammans med adress och telefonnummer. Nu visste han vem som var vem och var han skulle börja. Han ställde sig i utrymmet mellan de två sängarna och applicerade bedövningen på tvillingarna i en session för att undvika onödigt kladd. För allra första gången valde han armväcket. Nu skulle till och med polisen kunna se det uppenbara. Han såg på sin klocka, räknade det kalkylerade antalet sekunder. Sen vände han sig mot storebror Per i den yttersta sängen och påbörjade sitt flödesschema. Alla moment utfördes med sömngångaraktig säkerhet. Som väl var hade han denna gång en ny ingrediens redo. När han hade sett kvällsnyheterna igår hade han fattat sitt beslut. Kriminalkommissarie Axberg var alldeles för självgod. Nu skulle han ge honom något att tänka på. Något som den kaxige polismannen aldrig skulle ha upptäckt på egen hand. Det var dags att visa ett tecken. Lämna en ledtråd. Janus ville bli sedd. Han lät instinkten regera över förnuftet. Även han själv skulle synliggöras. Han ville inte längre gömma sig i den grå massa av alldaglighet som han alltid gjort. På så vis skulle han snabbare nå sitt mål. När pulsen i Pers handled slutade slå följde han åter sekundvisaren och började nedräkningen. Han placerade de förbrukade sakerna i väskan och tog upp de oanvända. Exakt när 2 minuter passerat hände något oväntat. Patrik gjorde ett häftigt kast i sängen och vände sig mot honom. Ögonlocken började rycka men förblev slutna. Andningen snabb och oregelbunden. Som om en otäck mardröm gripit honom i samma ögonblick han miste sin bror. Ytterligare 1 minut löpte ut. Han stod stilla och höll andan. Fast han visste att det var en omöjlighet kände han sig iakttagen. Försök inte få mig att stressa nu, sa han till sig själv. Måste hålla tidsschemat. Än en gång ryckte Patriks ben till kraftigare nu. Fötterna hamnade utanför täcket. Andhämtningen tilltog, ögonen fortfarande slutna. 1 minut kvar. Han måste behärska sig. Det sanna tidsintervallet kunde han inte göra avkall på. Han väntade, böjde sig förstrött ned för att kontrollera att väskan stod rätt i rutmönstret. När han reste sig fyllde ett gällt skrik rummet. Patrik halvsatt upp i sängen, lutad på sina armbågar och vrålade rakt ut. Som alltid när han blev pressad tycktes tiden stanna. Hjärtat slog långsammare, omvärlden saktade in. Han såg sig själv som rovdjuret på savannen, överlägset i styrka och snabbhet. Med full kraft kastade han sig över sitt byte, tryckte handen över hans mun och pressade honom mot huvudkudden. Patrik tycktes paralyserad av skräck, oförmögen till motstånd. Han stack in kanylen i halsvenor och injicerade. Han såg situationen utifrån som en scen i en film med givet scenario. Patrik försökte skrika, men plastbeklädda handen som höll honom nere var kompromisslös. Efter några sekunder avtog motståndet. Kampen var över. Han bäddade sängarna, placerade tvillingarna parallellt med varandra och slöt deras ögon. Papperslappen fäste han som planerat på Patriks arm. Eftersom Maria Backlund överlevt var han tvungen att dö. Symboliken var vacker. En snabb blick i rummet och han hittade 2 digitala armbandsur. På vägen ut glömde han att undvika de svarta linjerna i plastmattan. Fotsulorna brände intensivt. Framme vid trappan stannade han till och lyssnade efter ljud från undervåningen. Ingenting hördes utöver kylskåpet och hans egen puls som slog mellan tinningarna. Han låste ytterdörren och tvingade sig att vrida om nyckeln lika långsamt som när han kom. Med ansträngt lugn började han att gå den utstakade promenaden hem. När han gått 3 kvarter mötte han en man som rastade sin hund. Reflexmässigt vinklade han ned blicken i gatan och passerade. Signalen var tydlig. Han visste att han hade sett mannen förut. Frågan var bara var. Han letade i sitt minnesregister utan att finna något svar. Han antog att hans tillfälliga utstyrsel och sommarnatten skulle rädda honom från att bli igenkänd. Som tur var hade han för kvällen ny topé. Väl hemma ställde han väskan i garderoben och såg ut genom fönstret för att förvissa sig om att ingen fanns där ute i mörkret. Sen gick han stolt fram till almanackan och knäppte korken av en spritpenna. Med stadig hand drog han 4 streck formade som ett dubbelkryss över siffran 8. Den tillfälliga luckan i serien var fylld. Samtidigt hade han inte gjort avkall på den ursprungliga planen. Korsen på väggen radade upp sig enligt schemat. Nu stod nummer 11 på tur Ordningen var återställd. Det Janus hade beordrat honom att göra var utfört. Han rörde sig åter i skuggan av dödens pendel. Det var ohyggligt. I samma ögonblick som Axberg fick samtalet insåg han att det fasansfulla hade inträffat. Oron som han burit i sitt bröst briserade och bildade ett vibrerande tomrum av panik runt honom. Det var uppenbart att han hade haft rätt i sina farhågor. Nu fanns det inte längre några tvivel. Samtalet från Pablo Carlén kom klockan 9:14 på lördagsförmiddagen den 29 juli. Axberg satt och svettades i bastun på polishuset när han hörde mobiltelefonen ringa i omklädningsrummet. Han hade just städat undan den sista pappershögen på sitt skrivbord inför semestern som började på måndag. Han var trött och lät den ihärdiga melodin spela till slut. När det 10 sekunder senare ringde igen, knöt han handduken runt midjan, gick ut och svarade. Trots att Pablos redogörelse var klar och koncis förstod Axberg först inte vad han sa. Han hörde orden utan att koppla sammanhanget. En initial försvarsmekanism som snabbt skar ihop och förintades. Fakta var omöjliga att misstolka. Det hade hänt igen. En ensamstående mamma hade funnit sina 2 20-åriga söner döda i det egna hemmet. När hon skulle gå in och väcka bröderna för frukost hittade hon dem livlösa i sina sängar. 2 tvillingar som tillfälligt delade rum. Unga och friska, och allting var oförklarligt. Enligt Pablo var det även något tillrättalagt över kropparna. De låg exakt parallellt med varandra. Såg ut att vara nedbäddade. Inga yttre förklaringar till dödsfallen fanns. Inga tecken på inbrott. Mönstret gick igen. Den definitiva pusselbiten hade fallit på plats och bekräftat bilden. Axberg kände en klump i halsen. Samtidigt upplevde han en ofrivillig lättnad. Ovissheten inom honom ersattes av vrede. Det fanns inte längre någon möjlighet att bortförklara alla dessa dödsfall som ett resultat av slumpen eller olyckliga omständigheter. Deras osynliga seriemördare hade slagit till igen. Mannen från kasinot, den nattliga besökaren hos Lena Forsell. Axberg kände sig beslutsam. Nu stod han på botten. Och det fanns bara ett sätt att ta sig upp. Att gripa den som gjort detta. Innan han slog till igen. Rummet var 4x4 meter. Persiennerna neddragna för fönstret. Trots att taklampan lyste var ljuset bristfälligt. En febril aktivitet samsades på de små ytor som fortfarande var fria. Rättsläkaren, som ersatte Jeff Conrad, undersökte kropparna. Rut Norén for som en vässla runt liken och plockade saker i genomskinliga plastpåsar. En fotograf brände av 3 filmer på mindre än 5 minuter. Pablo Carlén cirkulerade i rummet och försökte att inte vara i vägen. Axberg stod i dörröppningen och såg allt detta. Såg de döda kropparna. Ytterligare 2 unga människor med livet framför sig. Vad var meningen? Vad var det för sinnessjuk galning som åstadkommit allt detta? Pablos iakttagelser hade varit korrekta. Tvillingarna låg parallellt i sängarna med ansiktena rakt upp mot taket. Ögonen slutna. De liknade varandra intill förväxling. Förutom att en av dem hade en kraftig svullnad på underläppen. Scenen som mötte Axberg påminde honom om Lena Forsell. Bilderna från hennes sovrum vaknade åter till liv. Likheten mellan brottsplatserna var slående. Den skenbara stillheten. De prydligt vikta påslakanen i axelhöjd. Symmetrin mellan de döda och sängarna. Som en ödesmättad tavla. En bild av regelbundenhet och ordning. Han märkte hur han klamrade händerna hårt om dörrkarmarna i ett försök att inte tappa greppet om verkligheten. Läs brottsplatsen, hörde han en manande röst inom sig. Det enda han såg var att allt hör ihop. Frågan var hur. Pablo gav honom en överblick. Tvillingarnas mamma hade upptäckt det ofattbara när hon kom hem från sitt arbete på morgonen. Samtalet hade kommit till polisens larmcentral för 2 timmar sedan. Efter det hade allt hänt mycket fort. Mamman var omhändertagen av ett kristeam som fört henne till polishuset. Hon var i djup chock och knappt kontaktbar. De många killarnas pappa fanns inte längre i livet. Axberg stod stilla och tänkte. Han hade redan konstaterat att det inte fanns några klockor i rummet. Allting stämde, men ändå inte. Fläskläppen var enligt rättsläkaren ganska färsk. Det rörde sig om timmar. Kanske hade våld förekommit. Det var i så fall något nytt. Och varför ta livet av 2 personer? Dessutom tvillingar. Fanns det överhuvudtaget ett personligt motiv? Han avbröts i sina funderingar av att Rut Norén gav till ett kort rop där hon satt på huk vid den innersta sängen. Axberg skyndade dit. Har du hittat något? Se här, sa hon och pekade på killens överarm som hängde över sängkanten. Alla i rummet lutade sig fram. En ficklampa lyste upp blickfånget. Runt överarmen satt ett grönt band som hölls ihop av ett blänkande metallspänne. Axberg kände spänningen stiga som en virvel inom sig. En krängande rörelse som började någonstans i maggropen och fortplantade sig upp i huvudet. Rättsläkaren svarade på frågan alla ställde sig. En stasmanschett används i sjukvården när man tar blodprov. Axberg anade ett samband som flyktigt passerade förbi hans huvud. Vad innebär det? Frågade han. Ingen svarade. Norén böjde sig närmare, granskade manschetten. Här sitter förresten något. Hon tog en pincett, drog upp ett litet papper som var fastsatt mellan armen och remmen. Försiktigt vecklade hon ut lappen. Något stod skrivet med små bokstäver. Hon läste högt. MB är kompenserad. Det var totalt tyst i några sekunder. Sen upprepade hon frasen igen. MB är kompenserad. Vad betyder det? Hon vände sig om och gav lappen till Axberg. Han betraktade den och skakade på huvudet. Ingen aning. Här står något på metallspännet, fortsatte Rut Norén och lossade manschetten från tvillingens arm. Avdelning 33, Sundsvalls sjukhus. Hon reste sig, såg uppfordrande på Axberg. Axberg granskade manschetten och tänkte efter. Någon vill att vi ska veta, sa han slutligen. Någon vill bli sedd. Pablo spärrade upp ögonen. Menar du att den som har gjort det här medvetet lämnat spår efter sig? Ja. Det hela verkar genomtänkt. Vanliga mördare brukar inte lämna skriftliga meddelanden. En av teknikerna var färdig med undersökningen av persiennreglaget och släppte in ljuset. Axberg kände hur det stack i ögonen. Tvillingarna var lika vita som lakanen de låg på. På granntomten hängde en ung kvinna tvätt med ett litet barn rännande kring benen. Axberg kände att han inte orkade stanna kvar längre. Han hade sett tillräckligt. Hjärnan kunde inte bearbeta mer information. Innan han lämnade huset gick han rutinmässigt det obligatoriska varvet. En liten tvåplansvilla av den typ som han hade besökt hundratals av i sitt arbete. 2 av rummen på övervåningen var tömda på möbler. Väggar och tak nymålade in gråvit nyans. Axberg kände en svag doft av lösningsmedel sticka i näsan. Han gick vidare. Alla fönster var stängda. Tvättstugedörren låst. Ytterdörren var försedd med ett enkelt lås som vilken amatör som helst kunde dyrka upp. Axberg hittade inget som överraskade honom. Det var precis som om det inte låg 2 döda personer i huset. Som om allt bara var en overklig dröm. Han kände hur vanmakten började tära. I vilken ände skulle han börja? Måste försöka tala med mamman, beslöt han och gav sig av mot polishuset. Den uteblivna semestern ägnade han inte en tanke. Ute hade det börjat regna lätt. Långsträckta mörkromoln drog in från väster. Det kändes som om sommaren redan var slut. Journalisterna var åter på plats. Hyenorna hopades. Polishuset i Sundsvall stod åter i rikets massmediala centrum. Nyheten om tvillingarnas död basunerades ut på feta löpsedlar med föga variation. Polisen hade bekräftat dubbelmordet, men relativt 2 detaljer hade läckt ut. Axberg var både tacksam och förvånad över att den misstänkta kopplingen med tidigare dödsfall ännu inte nått allmänheten. Samtidigt insåg han att det bara var en tidsfråga. Stål, som enligt illasinnade rykten dragit sig tillbaka till sommarstugan för att frossa i de tv-inslag han medverkat i, hade åter axlat manteln som polisens presstalesman. Ett faktum han var mer än nöjd med. Mindre belåten var han över den missbedömning han gjort sig skyldig till. Han skulle ha lyssnat mer på Axberg. Hans mest kompetente kommissarie hade faktiskt påtalat möjligheten att det låg brott bakom de oklara dödsfall som spaningsgruppen utredde. De satt samlade i sammanträdesrummet. Det var tisdagsmorgon och första dagen på den sista sommarmånaden. Ett ihållande regn brusade utanför fönstren. Alla runt bordet såg bleka och glåmiga ut i det vita ljuset från lysrören i taket. För några hade semestern blivit avbruten på nytt. För andra hade den inte ens börjat. Stål placerade läsglasögonen på nästippen och blängde ett inledande varv runt församlingen. Alla är här, utom Hamrin. Vad håller han hus? Han skulle åka ut och kolla något, sa Pablo. För en timme sedan ungefär. Jag mötte honom på parkeringen. Vi får börja ändå, sa Stål och vände sig till Axberg. Kan du sammanfatta läget? De döda heter Patrik och Per Sjögren, enäggstvillingar, nyss fyllda 20. Patrik arbetade i stadionbutiken på Storgatan. Per var arbetslös. Familjesituationen kan ni. Ensamstående mamma, pappan död sedan länge. Bilden av tvillingarna är entydig. Alla vi pratat med beskriver dem som trevliga och snälla med många vänner. Inga drogproblem, pålitliga och skötsamma. Normala, utan att sticka av på något sätt. Förutom att de var kopior av varandra, insköt Stål. Axberg nickade och fortsatte. Sista kvällen de var i livet hände inget särskilt. Båda var på fotbollsträningen som vanligt. Jag har talat med tränaren. Han säger att allt var så likt. Efter träningen duschade de och cyklade sedan hem vid 9-tiden. Tidpunkten bekräftas av en granne. Axberg gjorde en paus. Rörde med skeden i kaffekoppen. Efter det har ingen sett eller pratat med någon av dem. Inte ens ett telefonsamtal, frågade Stål. Nix, sa Åkerman. Inte heller några in- eller utgående samtal, mail eller sms. Mamman kommer hem från jobbet 8 på morgonen, återtog Axberg. När hon går in för att väcka sönerna finner hon dem döda i sina sängar. Hon larmar SOS direkt. Sen försvinner hon in i ett chocktillstånd. Hur mår hon nu? Sa Sofia. Bättre. Hon har inte förstått vidden av det som hänt men har ändå kunnat svara på en del frågor. Och? Sa Stål. Axberg slog ut med händerna. Hon har ingen förklaring till det inträffade. Än mindre någon aning om vem som kan ha gjort det. Det blev tyst runt bordet. Alla försökte se ett tänkbart motiv. En tänkbar gärningsman.